Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson.
Nu kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt där han flyger fram.
Frölander kommer att vinna OS-guldet. Han har 3 meter kvar. Frölander, målgång. Yes! Där sitter det.
Måste fram på nät, du bara vill landa på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt.
Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för en sån taggig, mediok och fruktansvärd.
Ett resultat i damallsvenskan i fotboll, en hängmatch, Väsunda mot 1.
Nu känner man att det är andra dagen på 2 dagar, känns det. Jävlar.
Vad gör du då?
Nu sitter vi på Malmö Arena Hotel, heter det så, eller?
Ja, men du har ju också tagit dig till 4 våfflor.
Alltså vår 2 dagars, det har ju varit en matresa så här långt. Igår åt vi alltså 2 luncher och 2 middagar, alltså 4 lagar målmat.
Vi betade ju igenom olika kedjor, så det var liksom ingen kulinarisk anlägenhet.
Jag kommer inte berätta om dem, för vi har ju inte gratis reklam. Vi har ju bara gratis reklam för det här vad heter det? De här skydden nu igen.
Reban.
Reban, skydd, vulkan.
Vulkan finns, så att vi gjorde ju ändå en objektiv.
Och nu i alla fall ätit en fruktansvärt stor frukost. Alltså 4 stora amerikanska våfflor. Som en slags avrundning också innan då, bacon och ägg. Och du åt också 2. Du äter inte gulan, Christian. Utan bara vitan. Ja, vad säger du? Andra dagen på 2 dagars, Marcus.
Jag är trött idag. Jag var uppe halva natten och kollade på Spartacus.
Ja.
Kirk Douglas. Är det va?
Ja, ingen aning. Aldrig sett. Aldrig sett Spartacus.
Den nya generationen. Jag var på tecknarfilm.
Jag försökte ju däremot göra research då, så länge jag kunde. Och hittade bland annat en gammal intervju med Göran Skytte då. Så jag tänkte, den här blir perfekt att somna till. Så satte jag på den och... Men innan dess, man måste ändå ge Göran Skytte att han har ett väldigt eget sätt att ställa frågor på.
De som förlorade pengar på att fortsätta var ju bankerna ju. Naturligtvis och vi skattebetalare som fick betala. Men de som sålde så pass sent som du gjorde tjänade ju på det. Och dessutom så var det så, det var ett av skälen till att du fick behålla pengarna. Det andra var att du helt enkelt flyttade från Sverige. Du flyttade till Bryssel och du flyttade till Bryssel under... Precis den tid under ett par månader då man kunde sälja sina tillgångar i Sverige, flytta till Bryssel och inte betala skatt vare sig i Sverige eller i Bryssel. Rätt.
Det stämmer ganska bra.
Han tvivlar inte på sig själv, Göran Skytte.
Inte då i alla fall.
Men varför ska vi träffa Göran Skytte då?
Vi sitter ju faktiskt och äter frukost nu i Percy's restaurang. Mm. Och det är inte, det där är ju Percy's restaurang, utan den heter Percy's restaurang. Mm. Den ligger i Malmö Arena. Här kan man gå och ta en öl när man går och tittar på ishockey. Och det är han som har byggt den här arenan. Mm. Det var ju en vision han hade för länge sedan att han skulle smälla upp ett stort jävla åbäke till hockeyhall här. Mm. Sen är det också 30 år sedan den här säsongen som Malmö tog klivet upp i elitserien för första gången. Mm. Säsongen 89-90. Får man tänka lite på Gösta Pollen kungen Karlsson faktiskt.
Mm.
Som på 60-talet försökte bygga ett storlag av Rögle och lyckades väl delvis. Han tog dit Desmoroni och Uffe Sterne bland annat. Men han lyckades inte alls lika bra som Percy Nilsson. För det var ju så här att 1984 så hade Malmö trillat ner i division 2. Där fick man alltså möta lag som Växjö HC, Diegoif som jag har spelat i, och Skäret. Och då går Percy Nilsson in som ordförande i klubben. Han börjar med att ta sig några läroår. Han ser sig omkring, studerar, läser ishockey innan han sätter igång. Och det som nu sker saknar ju faktiskt motstycke i svensk ishockey och idrottshistoria skulle jag vilja säga. 1988 så kallar Percy till presskonferens i Sparbankens lokaler i Malmö. Där presenterar han ett pärlband av en massa fräcka nyförvärv.
Nu är karusellen en gång igång, en penning- och värvningskarusell utan like. Malmö IF satsade 3 miljoner på nyförvärv. Idag presenterade man 8 nya spelare, varav 6 med landslagsmeriter.
Idag presenterades Malmö IFs nyförvärv. Backarna Anders Svensson Rögle, Håkan Nordin och Mats Lust Färjestad och forwardsen Karl-Erik Larsson Leksand, Bo Svanberg Färjestad, Håkan Ålund Örebro och Matti Pauna Björklöven. Männen bakom förvärven är de här. Byggherren och MIFs ordförande Percy Nilsson. Och Staffan Svenby, kassör. Den stora överraskningen var den här mannen.
Pekka Lindmark!
Där finns bland annat Matti Pauna, som några år tidigare har vunnit SM-guld med Björklöven. Där finns Pekka Lindmark, som 1987 har vunnit VM i Wien i Tre Kronor. Och nu räknas och rankas som världens bästa ishockeymålvakt. Han går alltså till ett division 1. Lag i ishockey. Säsongen 88-89 går inte så bra. Säsongen 89-90, alltså för 30 år sedan, så förlorar Malmö en match efter förlängning mot Rögle. Resten vinner de och går upp i elitserien. Och 1992 så vinner de sitt första SM-guld. Så på 7 år har alltså Percy Nilsson förvandlat Malmö IF från en neddekad, sketen division 2-klubb till svenska mästare.
Långsam applåd. Leta sig igenom frukostserveringen.
Innan vi applåderar så vill jag säga att svensk ishockey idag är väldigt kommersiell. Den anklagas till och med för att vara för kommersiell, och den hade inte varit så kommersiell som den är idag om det inte hade varit för Percy och det han gjorde på 80- och 90-talet när han utmanade det här gamla etablissemanget och retade gallfeber på hela hockey-Sverige. Och det kan man ju säga att det var både på gott och på ont. Mest på ont, kanske. Men om man tar på sig de här glasögonen med den nostalgiska slipningen så kan man ändå titta tillbaka på den här tiden och tycka att det var lite häftig ändå. Trots att det ser ut som det gör idag.
Ja. Ta vad som helst, hur värdelöst den är. Låt det gå exakt 30 år. Sen kommer Marcus tycka att det finns något lite charmigt med.
Jag tänkte så här att vi skulle bara för en kort liten stund kunna återvända till en gråkall novemberkväll i Malmö 1989. För då hände det något väldigt sensationellt här. Malmö FF spelar alltså SM-final mot IFK Norrköping på Malmö stadion. Samtidigt spelar Malmö IF hemmamatch i omgång 6 mot Tyringe. En match som inte betyder ett skit. Till stadion tar sig 5598 betalande åskådare för att se den här SM-finalen i fotboll. Samtidigt, ett par hundra meter längre bort, så står 5652 betalande åskådare och tittar på ishockey. Alltså 54 personer mer än på fotbollen. Ta in det.
Det är lite intressant också att 89 säljer han ju sitt företag. PMB Bygg för några hundra miljoner som det står. Så det har säkert en ganska stor inverkan på hur han lyckas finansiera upp det här. Och den här visionen han hade, jag träffade honom faktiskt för 15 år sedan och gjorde en liten intervju. Ideologiskt laddad, för då trodde jag ju på att alla skulle vara entreprenörer och att det var kul att stå upp mot staten och överheten. Det tror jag inte riktigt på samma sätt längre. Men då var ju sådana människor mina idoler.
Du fick en kritik från din polare för när han korreläste din text. Vad var det, Christian?
Ja. Ja, men det var väldigt många texter i samma volym, så att säga. Och jag tror inte att han läste överhuvudtaget faktiskt. Johan heter han. Jag tror fortfarande inte att han har läst så mycket efter det. Men han markerade alla gånger jag hade använt ordet entreprenör. Det var några hundra. Så det var inget bra. Men då sa ju Percy att den här idén han hade, den kallar han ju Tvärnit Malmö.
Alltså det som är det som vi sitter i.
Precis, att man skulle åka ut med E6an och så skulle man bara haja till. Ah! Där måste jag svänga av. Mm. Och så var det Hyllie som vi är i nu då. Som vi begagnade igår kväll och kände vi kanske inte riktigt den här tvärnitskänslan.
Men man kan väl säga om Percy då att han växer upp i Malmö i ett arbetarkvarter. Har dyslexi eller ordblindhet som det kallades på den tiden. Är inte bäst i skolan kanske på grund av det. Drivs av, har han sagt i flera intervjuer, någon slags revanschlusta då för att han ska visa att han minsann kan utbilda sig till snickare. Och så har han något slags lönesamtal med sin dåvarande chef. Och när han inte får den lönen som han vill ha så bestämmer han sig för att han ska starta eget. Sätter in en annons dagen efter i tidningen där det står att snickare söker egna projekt. Och sen så börjar han då småskaligt, men ganska rask takt så blir det större projekt. Företaget tar in mer och mer kulor. Och sen så kränger han ju det då. Alltså precis innan den stora fastighetsdippen där.
Och då flyttar han eller?
Flyttar
han sina pengar.
Drar ju ihop med några andra rikingar till Bryssel. Det är någon konstigt jävla hål där. Att man kan få, om man flyttar precis just då till Bryssel, slipper man betala skatt både i Sverige och i Bryssel. Och de är ju många som drar, kan bladdra väl i samma veva typ.
Det är intressant att han sticker den säsongen Malmö går upp. Jag kommer ju hålla den lilla sportsliga tråden här så att vi inte tappar bort den helt i entreprenörskap och i skattesmitningsärenden som du är väldigt intresserad av. Så jag kommer försöka dra oss tillbaka till sporten. Men han flyttar ju då den säsongen de går upp och bor väl inte i Sverige när de vinner sitt första SM-guld 92.
Men kan man inte sätta flytta inom de här klassiska klamrarna? För att på pappret, ja, men nog fan är han i hallen när de spelar hemmamatch.
Det viktigaste var ju att slippa betala skatt och det är så skriven i Bryssel kanske ska.
Jävligt långt. Alla, även hemmamatcherna blir bortamatcher för Percy då.
Det är the price to pay om man inte vill betala.
Tidigt lagt motorblock den här veckan.
Ja, upp och nervända världen. Jag tar en Satsumas också. Vilket möjligen komplicerar.
Jag tror för vi har precis varit för lyssnarna nu suttit på frukostbuffén och lyssnat på det Marcus och satt i sig två medelkokta ägg. Så du får faktiskt backa lite.
Jag svalde den klyftan.
Vi har inte ens hunnit nu i den här intervjun med Percy. Jag har inte ens liksom hunnit träffa Percy. Vi är kvar på hans
jäkla
hotell.
Jäkla cliffhanger här.
Men vi vill likväl ta själva frågan här då som vi har varje vecka i motorblocket.
Ja, och jag är lite nervös här för att jag tycker att jag lyssnade på förra avsnittet där inte jag var med.
Ja.
Och då tänker jag så här, okej, vi har ju dubblat antalet lyssnare på senaste tiden. De vet inte vad motorblocket är, för det blir ganska, eftersom vi inte pratar om varken block eller motor. Nej, kan vi inte bara reda ut det där?
Det är ju en frågesport va?
Ja.
Som vi har varje vecka och
men det var inte det från början.
Början var det att man skulle gissa olika motordjur, tror jag. Det var otroligt svårt. Det var kanske inte så seriöst som man ska veta i början. Men
nu är det seriöst.
Vi saknades ju motor till att börja med i våran podd. Och då la vi in det som en frågesport varje vecka. Att man skulle gissa då ljud på motorbilar helt enkelt.
Ja.
Men sen så utvecklades det och så blev det en frågesport. Allmän frågesport egentligen. Mm. Lite bunden kanske till avsnittsämnet då.
Ja.
Och så har vi ju då ett pris också nu där man alltså vinner en slips utav Lars Gunnar Björklunds slipssamling.
Ja, som Marcus förfogar över ju.
Han har köpt av en skumman söder om stan.
Ja.
Men som ska vara då Lars Gunnar Björklunds autentiska slips.
Ja, men det har ju hans son ju också,
bekräftat då.
Just det, och det ser man också på vissa slipsarna att det är verkligen tidstypiskt och typiskt Lars Gunnar.
Exakt. Dagens fråga då, den har följande utformning.
Jo, Marcus nämnde ju precis några av de här nyförvärven som kom, de profilerade nyförvärven. Och då undrar vi därför, vad var det för färg på den skinnsoffa som Mats Lust och Pekka Lindmark satt i när de bestämde sig för att gå till Malmö 1987?
Ja, det är ju, det är svårt.
Det är svårt, men det är ett bra spottår i övrigt också. Ja.
Det är nästan att man måste vara där. Ju.
Ja, men känns det inte som att vi alla var där?
Jo, och vet man rätt svar då skriver man det under våra avsnittsbilder då, alltså under Twitter då, eller avsnittsbilder
under
på,
Twitter?
Nej, utan avsnittsbilderna som vi lägger upp på Twitter och just på det. Instagram,
ja.
Eller på Facebook kan man skriva också, eller ska man mejla det till Martin på huvudkontoret, då är det ju Martin, nej vänta, då är det ju
podcast@idrottsgalan.se. Ja.
Vet du vad som hände den 27 januari, Christian?
Idrottsgalan, galan,
ja. Vi tycker väldigt mycket om det. Det är ju Globen som vanligt. Vilka ser du fram emot att träffa i år?
Det är ju alla häftiga idrottare, ja, är ju där. Så att det blir ju möten igen med ens idoler, typ Thomas Nordahl.
Ja.
Sarah Sjöström brukar ju alltid fråga hur det går med klorallergi.
Ja.
Och Malin Bajard kan man ju också fråga.
Mm.
Om förra gången snackade lite handboll med henne. Och så vidare. Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll.
Ja, vad kul att vi vill träffa någon som du liksom inte träffat innan då. Lite framåt rörelse.
Exakt, för de landslaget i fotboll har jag inte träffat här innan. Och de trollband mig i somras på ett väldigt tydligt sätt. Så de vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna.
27 januari alltså i Globen. Och hur gör man då, Christian, om man vill ha en biljett till idrottsgalan? Tror du? Hur hade du gjort?
Jag har tagit fram internet och googlat jag vill till idrottsgalan den 27 januari nästa år.
Ja, så hade man gjort. Och så kan man då gå in på biljetter då när man väl kommer in på idrottsgalan.se, eller så tar man genvägen då, alltså idrottsgalan.se/biljetter, då är det där direkt, va. Och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret, inte Martin på huvudkontoret som är vår vanliga bulvan där, utan Nina,
ja,
då kontaktar du. Perfekt ju om man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel som vill ta med sina anställda eller något sånt där. Då är ju idrottsgalan perfekt. Så att vi,
då kan man snacka entreprenörskap med ändå mig eller ännu bättre Ragnar Skån.
Ja, kan man göra. Så att, ses där då, förhoppningsvis.
Ja, bis späta som man säger i Tyskland.
Tjus!
Ja, välkomna till prispallen.se.
Herregud.
Ja, du hade låg energi när vi sågs här i studion. Men nu, när jag säger prispallen.se, den här desktop- och appmiljön, så ja, då händer någonting i Emil Eriksson. Vi utser ju, eller ja, vi och vi, men sajten samlar ju alla medaljer i internationella sammanhang som svenska atleter har tagit den senaste tiden. Och om man går in där kan man då, som vi gör, utse veckans mästare. Alltså någon den gångna veckan som har gjort någonting. Ja,
det kan man ju göra lite så. Om man är ett kompisgäng så kan man ju ha så att man ringer upp varandra varje vecka. Utser man veckans mästare. Ja. Liksom.
Väldigt trevlig grej faktiskt. Man tittar, jag går ett litet korståg, nu är det en liten utveckling här, men ett litet korståg mot de här motivationstalarna som finns.
Mm.
Alltså debila plattityder som exempelvis kommer från Mia Törnblom och Linnea Claesson och sådär.
Ja.
Och då tänker jag att en motivationstalare borde bara gå upp och säga så här: utse veckans mästare i ditt kompisgäng och se till att alla får det någon gång.
Ja, precis.
Då kommer alla bli glada.
Att vinnaren är internt i kompisgänget också, inte från
prispallen.se. Nej, jag sa det så. Alltså man kan gå in på prispallen.se och inspireras, men man använder det. Alltså man, till exempel då, Jonathan Andersson, bågskytte här då.
För att ta ett exempel bara.
Ja, en i högen. 5 oktober 2019 så vann han EM brons. Och han har ju också vunnit 2015, och vann han ju en guld ju. Men vi kommer ihåg den tävlingen, men kanske ännu mer uppburit är det ju 4 år senare när han faktiskt kniper den där bronspengen som ju var så efterlängtad och ingen trodde det. Liksom.
Nej, jag trodde inte han ville ha silverpengen eller till och med guldpengen. Ja, ännu lite mer.
Jo, men alltså du får ju sätta det i en kontext här. Ja,
han alltså åker dit för att knipa den där bronspengen.
Ja, men det var ju oväntat.
Ja.
Och samma sak kan man ju säga i kompishänget då, liksom, att vem har oväntat knipit bronspengen?
Just
det behöver ju inte vara den som är bäst
Nej, nu har vi tävlat 7 veckor i kompisgänget och vi är 7 i kompisgänget och Lasse har inte fått det.
Exakt, ja. Då får han bronspengar så att
precis.
Säga. Ja. Bågskytte är ju inte bara ämnat för Robin Hood.
Nej.
Och det är väldigt svårt med bågskytte, jag har testat en gång, man själva pilen... Ja, det är inte så.
Du är sån, jävla... så att när du släpper strängen så åker pilen bara rakt ner så.
Ja, eller alltså,
platt. Inte
ja,
och, med. Aj,
okay. Och man får ont och sådär. Ja, då säger vi det. Och då har vi gett varandra motivationstips då.
Ja.
Och vi har också varit inne i den här.
Ja, kuriosa miljön. Också om bågskytte. Ja. Ska vi, nu gör vi så att vi lämnar över till oss själva då. När vi är på väg till Percy Nilsson.
Ja.
Mm.
Här står vi vid ett ganska stort anslag om Malmö Redhawks. Där man har helt enkelt en stor bild på
en bild, ja precis. En bild är det. Ett anslag. Det är bild här på, fan vilken svennig sport. Mm. Hockey, alltså bara svennat. Mm. Jag noterade en grej, Christian.
Ja.
Man går in till frukostserveringen här på Malmö Arena Hotel. Så står det så här. Today we have served breakfast to 100,000 guests. You are all unique, står det så. Går ju läsa ironiskt. Alltså, ja. Som sarkasm. You're all unique.
Ja. Det är man alltså inte.
Så då är vi på kontoret.
Hej. Hey. Fast är upp här alltså.
Upp där. Hallå.
Ja.
Hallå.
Vilket gäng.
Först bara, måste bara fråga. Som en slags soundcheck här. Zebran som ligger på golvet här. Har du skjutit den själv eller?
Ja, allt som hänger här på väggen är hemmaskjutet.
Ja, där ser jag ännu mer nu, ja. Precis. Mm. Antiloper, kan det vara det? Och sen giraff där borta också. Mm. När var det då?
Ja, det har varit under årens lopp. Jag har haft inne på arena, men jag åkte på semester och plockade dem ner alltihopa. Nu hänger det i ventilationsrummet.
Kan du hålla micken så typ, ja.
De gillar har du inget sånt som man kan binda fast den?
Gillar de inte ha...
Alltså vi kör ju väldigt mycket konferenser i arenorna. Och där är vissa då som tycker att de gillar inte det, att det sitter djur på väggarna. Men det är ju egentligen inte mer än det som dina skor. Det är ju bara skinnet på ett djur ja, som sitter på någon skumgummihistoria.
Hur nära är det att du hade hanujatika uppstoppad här på väggen?
Jaså?
Eller? Var det nära att det blev så?
Att han blev uppstoppad?
Ja.
Ja, det tror jag inte.
Nej. Är det du och Dan Olofsson som åker iväg och skjuter nu?
Ja, Dan han har väl... Dan har ju faktiskt en jättestor farm i Sydafrika. Men han skjuter inte där, inte officiellt i alla fall. De fångar ju mer djuren där och så levererar.
Men för att syssla, men bättre om du håller micken lite som Christer så...
Ska inte du sitta bredvid och hålla
den? Du är väl van, vill du hålla en mikrofon?
Det kan inte vara första gången att hålla en mikrofon.
Ja, ska vi börja?
Ja, kör igång. Vi befinner oss i början på 80-talet här, säger vi. Var du en sån som sprang på idrott?
Nej.
Aldrig?
Alltså jag har egentligen alltid jobbat bara. Jag såg klart när jag var väldigt ung så sålde jag glass och ispinnar på Malmö stadion. Där gick runt där med en låda på magen och världsmästare på att kasta glass och fånga pengar.
Mm.
Och på läktaren. Och sen plockade jag flaskor efteråt och så sålde jag korv och så sålde jag kvällspost. Ja, det är fullt upp här. Men den enda gången, faktiskt vid de här Puskas, någon sån där fotbollsspelare var här.
Mm.
Och då gick jag där runt om och faktiskt tittade på matchen, annars tittade jag på matchen. Han var berömd, han kom från Ungern. Så.
Färens.
Så hade de dratt ut en sån här, för när spelarna skulle springa in, det var en löparbana som bommade och dratt ut där för de skulle gå in. Och jag tittade på honom, jag såg inte bomman och så. Och alla såg ju mig ju. Så jag bara väntade på när jag skulle slå mig upp rakt upp. Det är mitt minne av fotbollen.
Mm. Var det till och med IFK Malmö på den tiden som hade besökt?
Nej, det var nog MFF. Jag var kanske. Det var nog MFF som... Men IFK Malmö spelade väl också där på den tiden?
Ja, de var ett hyfsat på 50-talet.
Det här att jag hamnade i idrotten, det var ju i samband med mitt arbete. Så jag hade rätt mycket att göra med som heter Nils Yngvesson. Och jag var direkt aggressiv i mina tomtköp och sånt och det gillade inte han. Så han tyckte väl att när han själv inte orkade med längre med hockeyn, de hade trillat ner 2 år. Så ringde han till mig och sa, du detta är något perfekt för dig Percy. Och han visste ju att han utmanade mig och sa okej, jag ska ta det, ska visa det att man kan. Mm. Så egentligen var det mer sån här grej.
Så hade MFF eller IFK Malmö ringt, så hade du, det hade inte spelat någon roll?
Nej, det hade
inte. Att det var just hockey?
Nej, det vet jag. Här är ju någon hockeyspelare som jobbar för mig och sådär. Så det, jag tror, ja, jag tror att det hade nog blivit hockey. Jag tror inte fotboll eller sånt. Jag är inte så förtjust i fotboll. Jag tycker det är fejkspel. De bara trillar och så sparkar de ut bollen när de inte passar. Så.
Nu är det då, jag tror att det är hösten 84, va? Du tar över som ordförande.
Ja.
Vad är det du kommer till för klubb då? Alltså det är ett Malmö som möter Djurgården. Bara en sån sak. Det säger ganska mycket.
Det första som man möter det var ju att spelarna har inte fått lön på 3 månader nu. Vilket ingen hade berättat. Och så var det en viktig sak att den här mannen sitter sedan hans bror.
Lars.
Han är väldigt ekonomisk, precis som Lars är. Så var en förutsättning att han skulle gå in som kassör. För att annars hade jag inte gjort det, för han var väldigt bra på det här med pengar. Men vi visste ju inte att han inte hade fått lön, så att med det var bara två plånkar nu som betalade 3 månaders lön. Kalla in alla, de fick sådana bruna kuvert, så fick de pengar i kuverten.
Ja,
så vi ses sen utanför, så ska vi lägga upp planerna. Mm. När vi kom ut, det var inte en människa. Så hade de dratt allihopa. Vi fattar inte vi att deras kontrakt var ju borta. Ju.
De pep iväg som jävla avlöning. Med sin avlöning.
Ja, med sin avlöning. Ja. Så att man kan säga då att detta var kanske april. Och sen hände det, hade vi styrelsemöte, och då hade vi ju sådana tavlar, skrev vi. Hur många målvakter, det var 0. Hur många backar, det var 0. Hur många forward, 0. Tränare, det var 0. Allting var 0. Ja. Och så gick det faktiskt på det in i juli, tror jag. Innan jag lyckades övertyga en av de här grabbarna som jag råkat träffa på Isälla, som heter Christian Gimre. Som var också en sån här fixarkille, va? Kanske som jag nu kallar mig själv för fixarkille. Så vi snackade upp om oss med honom. Du sa, jag vet fan det. Så jag menar, Christian, du känner ju alla mer. Du kan ju börja plocka ihop lite killar och sådär. Ja, får jag spela forward, sa han. Ja, för fan, det var ju inga problem. Klart, han var ju back. Men vi gjorde en deal där, han fick spela forward.
Jag såg en liten chans att ta sig upp i näringskedjan.
så började det egentligen. Och så började han snacka med grabbarna. Och sen så, vi satt in annons i tidningen där också. Tränare sökes till ishockeyföreningen i Malmö. Så kom ledaren Sundberg då. Så att, det var det. Så började egentligen historien. Mm. Och ledaren Sundberg var ju, han hade också jeans, inte så mycket uppkavlar som min, utan han hade de här. Han hämtade dem på centralstationen i Malmö och tänkte, vad har jag nu hittat här? Men han var jävligt bra alltså. Han kunde verkligen få killarna att göra. Vi gick ju upp direkt i ettan igen ju, så att sen vi orkade inte med det mer. Om 2-3 år sen så kom ju Kjellén.
Ja, just det.
När bestämde du dig eller ni för att det här ska banna mig bara hela vägen till Elitserien och SM?
Alltså det var ju så att tanken var ju att Staffan och jag skulle ju bara sitta i ett år. Vi skulle bara göra ett år och skulle rensa klubb. För det var alltså det att inte spelarna hade fått lön. Det var ju bara en liten del av alla andra problem som fanns i de här lådorna som vi drog ut ju. Men vi sa att vi ska rensa det här, va? Som byggare hade jag ett stort brett kontaktnät också. Så det var inte bara jag som tog plånkan, utan jag hade ju pistolspons på en hel del av de här killarna.
Och pistolspons, då är det att det är en leverantör till dig som du liksom tvingar i någon situationstecken?
Ja, tvingar, men alltså de blir ju mer.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Populära hos mig, om man säger, om de sponsrar.
Okay. Pistolsponsor har vi fått läst.
Ja, det är ett helt nytt begrepp för oss.
Så vi, men vi, det var ju mycket skulder. Alltså det var inte 10 miljoner, men det var kanske ett par, det var väldigt mycket pengar på den tiden. Ett par, 3 miljoner kanske som det var. Så vi hade fullt sjö med det. Men så när vi har gjort detta så då lägger vi av, och så lyckades övertaga Staffan. Så vi gjorde 2 år. Så sa Staffan bye bye. Och då sa jag okej, jag ska köra igen, men då ska vi gå till Elitserien. Då hade precis Chilén kommit. Han blev rent, han kissade på sig direkt. Så körde han väl 1 år, och sen så fick han order, åk nu till Karlstad och skriv med Pekka Lindmark. Jag förstod inte själv hur svårt det var.
Men det var din idé.
Jag bara gav honom och sa det, åk nu. Ja. Så var det nästa styrsmöte, han hade inte åkt. Så sa jag, då får jag väl åka själv. Och då så det började, så ringde jag och Pekka, och så kom min lust med där, och så Bosse Falkman, så vi gjorde upp Stadshotellet. Drack lite pilsner.
Var någon svår övertalade? Pekka var ändå hyfsad. Han var världens bästa hockey.
Ja, men nej, Pekka hade ju liksom, han hade ju ritat, va? Så det var liksom lusten. Han gick ju på det här. Lust trivdes ju inte med Bäckman i Färjestad. Så att han var kanske den som var drivande. Bosse Falkman var rådgivare. Det är inte agent. Det fanns inte på den tiden, utan han var rådgivare. Och så då Pekka kom på morgonen då. Han skulle ha gjort upp med rita då. Så nej, det hade han inte gjort. Det hade först sticker jag med mitt flyg och klockan 10, så här. Så att jag måste snacka med Rita och kom tillbaka. Så gör vi upp. Så gjorde han det. Det gick bra.
Men vad tände han på? För som man kan säga så var han ju en av världens bästa. Och varför gick han till en Division 1-klubb? Alltså vad var det du lockade med?
Ja, jag vet inte. Det var mitt glada leende.
Och en liten slant också kanske?
Nej, det var inte så mycket sånt faktiskt. Men däremot så alla som kom till Malmö, de fick ju fina lägenheter. Pekka fick ju ett hus. Och så fick de ett jobb.
Vart jobbade de?
Ja, det var ju alla de här företagen. Pekka jobbade på marknadsavdelningen på Sparbanken. Och
det var svårt att se Pekka på marknadsavdelningen på Sparbanken.
Ja, det gick inte så bra.
Första dagen han går in på kontoret så sätter sig
för bra. Han hade ett jobb. Ålund jobbade på reklambyrå, och alltså det var liksom,
ja,
alla hade ett jobb. Och så alla bodde mitt i centrum och stan i fina lägenheter. Så att,
var det ett krav från din sida att ni ska fan jobba när ni kommer hit?
Ja. Ja, så de tränade på kvällarna då. Va?
Det är ju maj 88 som du kallar till presskonferens. Det är då någonstans svensk ishockey tippar lite åt något håll, känns det som.
Ja, det var ju då som vi hade, då hade Tommy Tjering kommit med in i bilden också. Vi åkte ju både tillsammans och var för sig, va? Och och kontaktade spelarna hemma i deras bostäder och satt och snackade i köket och gjorde upp med, honom helt enkelt.
Mm.
Fick de till att känna det här, där, nu jävlar ska vi visa Sverige att vi ska kunna bygga upp ett lag. Alltså var ju liksom den, jag hade ju liksom det drivet att du är så pass bra så nu ska du vara med och visa att vi kan gå från ettan upp. Ja, alla tyckte det var bra.
Mm. Kom du ihåg vilka spelare det var du presenterade? Du radade upp dem på presskonferensen.
Det var väl Kacke Larsson och det var Matti Pana. Ja, så kom ju för Rögle, kom ju Svensson.
Ja.
Läxvarn.
Bosse Svanberg.
Ja, Bosse Svanberg. Ålund var väl också med.
Ålund var med från Örebro.
Och Selle.
Ja, Selle kom nog fan året.
Nej, jag tror de kom båda två samma år alltså, så de kom med, jag kommer inte riktigt.
Johan Selle också.
Och Bosse Allén, han var ju från, de kom väl från Örebro, han var helt tokig.
På vilket sätt?
Han skulle, ja, många som var tokiga på mig.
Varför då?
Nej, men de gillar ju inte det att man gick in och tog spelare och sånt. Men vi betalar ju alltid för spelarna, så de fick ju alltid betalt klubbarna, så de kunde ju inte säga någonting.
Och den kritiken lugnade sig ganska snabbt då?
Nej, Glennert han var väl, men han sa det, Persi har ju alltid rätt för sig. När vi gjorde det, när jag köpte Peter Andersson så, jag ska ha en miljon, sa han. Nej, min själ, sa du, får en miljon, du kan få 700 000, sa. Nej, jag ska ha en miljon. Ja, då kan du ringa en taxi, sa, så åker jag. Ja, ringde en taxi. Så åkte jag runt kvarteret så kom jag tillbaka. Ja, du får en miljon.
men vid det här tillfället så går ditt bolag väldigt, väldigt bra. Det är över 2000 anställda och du är på gång att sälja det också 89 och få några 100 miljoner.
Nej, det vet jag inte om det var just då. Det tror jag inte. Det var inte så att det var jag som la upp en jäkla massa pengar, utan vi övertygade Malmö att alltså, man kan säga hela den insatsen som behövdes för att ta de här spelarna första gången till Malmö. Genom den PR-grejen. Jag byggde ju upp en rätt så kraftig PR-grej runt, inte bara mig själv utan runt hockeyn. Och härnäst, det var inget, det var ju liksom, man kunde bara gå med hoven så där kom ju pengar. Alla ställde ju upp.
Kollekten.
Alla ställde liksom upp, va. Så vi fick nästan in mer pengar. Vi hade fått ett lån på 5 miljoner av Sparbanken för att göra detta. Vi behövde aldrig använda det. Utan det kom utifrån alla pengarna.
Du har ju också ett annat krav på dina spelare som du tar till Malmö. De ska inte bara jobba. De ska helst inte åka hem på kvällarna och myspisa med familjen. De ska också synas i vimlet ute på stan. Gå på etage som...
Det var, ju också en av grejerna att vi hade etage också som alla kunde komma till när det samlas, skulle samlas. Alltså det var ju en helt annan typ av sammanhållning om man säger på den. När det inte gick bra så åkte vi till Köpenhamn och firade kul och sen så gick det bra igen.
Bra ledarskapsmedicin. Åkte till Köpenhamn och firade en förlust.
Ja, det är ju en intressant tid, minst sagt. Ja, Håkan Åhlund berättade att de kunde springa på Hells Angels folk ute på krogen också ibland. Och så där, att det liksom blandades upp med andra typer av kändisar också. Minns du det eller?
Nej, jag vet bara att några av spelarna var väldigt vårdslösa med sina pengar och spelade, va. Jag vet någonting om de HOA, det vet jag fan om det. Men det var kanske så, det vet jag inte. Det var ingenting som jag hade liksom att göra, men däremot så fick jag kanske lösa ut en och annan spelare ibland. Som hade skulder.
Alltså, hos HOA just eller?
Ja, nej, jag vet inte. Nej, Pub 21.
Ja.
Vad är det för något Pub 21?
Ja, det fanns den här på Ystadgatan. Där hängde grabbarna och drack pilsner. Men det var nog rätt mycket spel också. Det hände ju ibland att förarna ringde sig och frågade varför inte de hade fått lön. Och det hade de ju fått, men de hade gått och betalt annan.
Och då var det HOA som styrde de spelhållarna?
Nej, jag vet inte. Det vill jag inte säga att det var.
Vad kunde det kosta att lösa ut någon spelare? Så jag förstår att du inte vill säga vilken spelare det är, och det ska du inte göra heller.
Men nej, men det var ju belopp från några tusen till någon 50 000 kanske.
Och då mådde de skit också, va? Spelarna?
Ja. Hockeykille är hockeykille.
Ja, på gott och ont.
Men blev det som en fars, det låter nästan som det blev som en både lekpappa och vanlig pappa till en liksom.
Ja, men vi hade så mycket, och då måste jag säga att Tommy Theorin och hans fru, de var ju liksom som mussan och farsan till alla spelarna. De gick hem där och hängde och åt middag och Så vi hade väldigt, väldigt, vi var väldigt tajt överhuvudtaget allihopa.
89-90 så går ni upp. Ni förlorar en match efter förlängning under hela den säsongen. Det är mot Rögle.
Mm.
Lite onödigt så här i efterhand kan man ju tycka att ni förlorar den matchen. Annars vinner resten. Tre raka mot Modo i den allsvenska finalen hette det på den tiden. Var det större än när ni vinner SM-guld 92? Eller vilket är det största ögonblicket?
Ja, det var väl när vi gick upp, tycker jag. Då hade vi, det var ju makalöst egentligen. Även om vi hade ju ett bra lag. Men ändå för oss, så liksom, då hade vi ju nått målet. Va? Sen blev det ju nya mål. Ja.
Och våren 90 så bestämmer du dig för att nu ska vi gå för SM-guldet.
Mm.
Då plockar du in 29 nya spelare ungefär. Nej, inte riktigt.
Ja, det var någon stycken.
Ja. Om man tittar tillbaka på den här tiden. Jag menar på att det går inte att jämföra med någonting annat. Eventuellt Gösta Pollenkungen Karlsson och Percy Nilsson påminner lite om varandra. I konsten eller ambitionen att bygga ett hockeylag. Och med ekonomin i grunden liksom, och i ryggen och sådär. Men ingen annan har ju lyckats göra ett SM-guldlag av ett division 2-lag på 7 år.
Nej, det kan man ju säga. Men i näringslivet är det ju inget ovanligt. Alltså jag menar, men det är inte annorlunda att driva. Alltså det var ju kanske det som var det enklare för mig, att jag var ju van vid att bygga lag. Varje arbetsplats var ju att bygga ett lag. Och då kan ju vara vilka människor som helst. Va? Du måste ha en elektriker, du måste ha en rörläggare, du måste ha plåt. Och då ska de också ha rätt pris, va? Så det kan ju bli ett gäng som aldrig har träffats innan, och så gäller det att göra ett lag av det så att de trivs. Och trivs de, då fungerar alltid bygget, det fungerar allting. Va? Det kan man nästan, jag kan gå in på ett bygge här om det fungerar.
Vad lyssnar du efter då?
Ja, men det är en viss musik i arbetet och i trivseln. Va? Och det är ju liksom det som jag, alla kontor, så, om inte det fungerar på kontor så fungerar inte företaget heller. Och det är inte annorlunda ett hockeylag. Eller ett fotbollslag eller vad det nu kan vara för det. Ibland måste man lyfta någon spelare eftersom att det kanske inte är bra för laget. Va?
Sen vinner ni SM-guld även 94. Men sen dess har inte Malmö vunnit SM-guld.
Nej. Det har kanske en förklaring. För då kom ju det här när de började attackera mig. Va? Och jag tappar kanske lusten. Eller så drivet. Jag hade uppnått det. Vi blev Europamästare. Det var inte så mycket mer, utan då var det, jag sa väl något tillfälle att nu är det NHL som gäller.
Fram till 94 så är det ordning och reda i känslan sen när man tittar tillbaka. Ni vinner 2 SM-guld, sen så började det ju en lätt kaotisk period. Mycket tränarbiten. Han och jag tycker in, vänder ut. Wikegård och Lilli sig inne.
Han och jag tycker, om nu eftersom du nämnde om jag hade stoppat upp honom, så kan jag säga, jag tycker inte det var något större fel på han och jag tycker som tränare. Det är bara det att han skulle lärt sig svenska istället för en massa konstiga ord. Va? Och det gjorde var det som fördärvar liksom här i laget. Och det största misstaget jag gjorde var ju naturligtvis en gång till. Ja. Du har rätt i det, det var en break där. Och vi skulle kunna vunnit ett SM-guld till, va? Men spelarna kom överens om att han
95,
han har gjort det, ganska inte ha något SM-guld där. Va? Och det var ju sådana lirare, så kan jag tänka att de hade beställt middag och sånt på biljardklubb nere på Stora Nygatan. Så det var liksom helt klart, peka luften på skridskon. Ja, men de hade ju SM-guld allihopa, de hade EM-guld och sånt.
Jag tror att
det var ju sådana killar.
Pekka lyfte på skridskon.
Ja, jag tror att det är SM-slutspelet 95, så har Malmö 2-0 i Matsjö borta mot HV71. Och då säger han och Jotica att inte ens Gud kan göra så att vi förlorar det här. Och det ska man inte säga i Jönköping. Så då vänder ju HV och vinner den serien med 3-2 i Matsjö.
Nej, men det blev det. Tyvärr så gick de ju emot och sen så blev det en massa annan.
Ja, men sen är det ju, hela den här Percy Poga-perioden också. Ni ska vara med i TV. Och
ja, men det var
den perioden, känns lite
var ju, vi var ju för fan före alla andra. Alla de programmen idag är ju sådana jävla såpor ju. Mm. Vi var ju först i Sverige. Det var bara ett, och det hade blivit hur bra som helst om de bara hade stått för vad de sa. För de skulle ju sälja spons. Vi skulle tjäna jättemycket pengar på det. Va? Men de lurade oss, och istället fick jag ju betala till dem ju.
TV4 eller?
Ja, det är de killarna som, det var inte TV4 utan det var ju killar, producenter som jobbade för TV4 och sålde det till TV4. Det tyckte jag var rätt elegant att vi var först i Sverige på docksåpa.
Var det inte han som gjorde Mästarnas mästare? Hedmark heter han.
Ja, det är säkert. Alltså det, nej, så hade vi bara hållit ut, va? Men vi var för tidiga.
Ja.
Vi skulle kanske inte kommit först, va? Nu var vi först, va? Och då var det svårt att sälja spons. Idag, om ett lag hade gjort det, så tror jag inte det var ett större problem att sälja spons. Men nu är allting så väldigt seriöst att det är inte en tränare som godkänner det.
Och nu när Malmö går lite knackigt och ekonomiskt, de är ju till och med på sånt här kontrollår.
De var ju duktiga nu. De har ju redovisat koncernen för ett plus på 7,5 miljoner, så att de är på rätt väg.
Men jag tänker att som SHL-lag med denna fina arenan, det ska komma mycket folk och man ska spela fin hockey och man får rätt fina pengar från det centrala avtalet från Simon och så vidare. Då ska det inte vara några problem att skaka fram ett eget kapital.
Ja, men detta som är nu, det är gamla synder.
Så om det kommer saknas eget kapital när man ska redovisa siffror nästa år, skjuter du till då för att det ska lösa sig?
Det var en ledande fråga det.
Ja, men en väldigt tydlig fråga.
Ja, till och med jag förstår den.
Om du saknar en goodwill-post.
Ja, men har man lagt 130 miljoner kan man lika gärna lägga 140.
Nej, jag tror inte det. Jag tror de grejer detta själv. Men jag vill inte diskutera det eftersom att jag tror de klarar det själv.
Men du sa själv att du är en skyddsängel.
Ja, men på sätt och vis. Men det är mer för att skapa det så bra som möjligt för laget. Alla möjligheter. Och även klubben har möjlighet att tjäna lite pengar på sina biljetter och sin matförsäljning och lite sådana grejer. Så att, det kan man säga, på det viset så är vi skyddsänglar.
Ska vi testa nu? Ni får fundera ut någon sån här liten halvmyt. För jag har två stycken. Jag skulle väl bara få se om man kan få bekräftade av Percy när vi ändå sitter här. Från Malmötiden och hockeytiden då. Jag misstänker någonstans att den skivbutiken som Pekka Lindmark startade upp i Trelleborg, att den inte gick så bra. Vad vet du om det?
Nej, det var inte Pekka som stötte upp den. Tror jag inte. Utan det var väl, jag vet inte om det var Föken.
Jobbade han där?
Han jobbade där. Va? Han startade inte upp. Nej, det kan jag inte tänka mig. Men jag undrar om Föken var nog inblandad. Men det var en av mina grannar. Men jag kan inte komma på vad han heter nu.
Jag tänker mig också att du vid något tillfälle ska ha betalat ut en bonus. Svart.
Svart?
Ja.
Kan jag aldrig tänka mig.
Kontanta medel så att säga.
Ja, jag förstår det. Svarta pengar. Ja,
nej. Aldrig?
Inte vad jag kan komma ihåg i alla fall.
Okay. Lars sitter där borta.
Lars? Har han betalat ut? Lars? Aldrig. Säger Lars, skaka på huvudet. Vi kan sluta skaka på huvudet nu, Lars.
En intränare skakning.
Alltså det är rätt häftigt. Jag är ju från södra Småland så att jag åkte till Osby och så Malmö spela. Och just den matchen vill jag minnas att det var Roger Nordström som stod och Pekka stod i båset och vi småglin sprang fram och tillbaka där och tiggde autografer av Pekka. Så att jag var ju med på den här resan uppåt C-systemet.
Jag kommer ihåg,
ja, vi var ju väldigt populära, det var ju rätt roligt för att vi körde ju med, vi var ju med laget överallt. Va? Man var ju välkommen som, och det var kaffe och kakor, alltså just på den här division 2-tiden. Mm. Jag gett också, va? Tanterna de svärmade.
Hoppla. Jag kommer ihåg mjölkpaketen var väl Pekka på bild på.
Det kan jag mycket väl tänka.
I Lund.
Marcus sitter här med några tabeller här, så statistik delen.
Ja, jag försökte kolla upp ett resultat. Jag vet inte, det är rätt många stora resultat här. Men ni slog ju Osby kraftigt någon gång och fick kritik då för att en hel femma som var på isen slog en kullerbitta samtidigt under
matchen. Ja, det var då. Men Pekka gjorde en annan grej och han välte ju, de blev under och jag vet inte hur mycket. Och så när då kom han ensam forward mot och då fällde han mur.
Ja, det var uppe i Luleå. Det
var, jag vet inte var det var inne, men det var inte bra. Det var inte bra i alla fall.
Ja, nej, jag minns den här tiden med värme någonstans. Det var här jag fastnade för ishockey. Mm. Kanske säsongen 89-90. Malmö, Rögle, Tyringe, Timbo, Troja, Mölndal, Osby, Mörrum, Nybro, Mariestad.
Ja, vi hade mycket krig med Rögle. Jag vet ju en gång på en artikel. De frågade, hur ska ni ta er till Rögle? Så jag, vi har höjt bananhelikoptrar nu, så vi flyger upp och så vinner vi, sen flyger vi hem igen för vi trivs inte i Ängelholm. Det blir jätterubriker.
Det är det bästa man kan säga där.
Ja, men det blir mycket rubriker.
Jo.
Ja, och inför alltså säsongen då när ni vinner SM-guld 91-92 så plockade ju en stor stjärna från Rögle, Roger Hansson.
Ja, just det.
Det var inte så poppis.
Nej, men det gick ju bra. Ja. Men Jörgen Jönsson var ju också, han hade skrivit på också. Men då gjorde jag misstaget att välja fel tränare där.
Vem var det då?
Christer Abrahamsson, ja.
Abris kan
han. Han kom inte överens med Jörgen eller?
Nej, han hade ju haft honom i Rögle, va? Ja. Han förstod vad det var för en fobik.
Okej. Okay.
Han var ju inte, han stack alltså från oss. Bara lämna.
Christer.
Ja, helt makalös.
Ja. Han fick inte sparken alltså?
Nej, han fick inte
sparken. Han hann inte få det.
Han borde få sparken, men han fick inte det, va? För det var inte läge för det. Men han tog chansen och stack. Och han vann i tingsrätten också, det är så värst.
Hur mycket tid la du på det här på 90-talet? Det låter knappt som du har hunnit jobba med ditt bolag då.
Om man jobbar många timmar på dygnet så kan man hinna med mycket.
Men lite pendlande också, för du flyr ju till Bryssel också.
Ja, jag var i Bryssel, jag hade golfbanan i Spanien och sådär också. Så att,
Men varför flyttade så många till Bryssel vid den här tiden?
Det kom ju in, 89 när jag sålde mina fastigheter. Och det var rätt stora belopp som man räddade. Annars hade man ju fått betala kanske 60-70% i skatt. Va? Det var bättre att flytta.
Men du trivdes inte i Bryssel?
Trivs bra i band.
Hade det varit så fruktansvärt att betala den där skatten eller?
Ja, så där efter så kan man kanske säga att det hade kanske varit detsamma. Det bästa hade varit att du inte sålt fastigheter.
Får vi ta en sväng bort till ditt kontor lite och kika?
Vad nu?
Ja, men jag ser så inbjuden ut. Jag ser en cowboyhatt och...
Ja, vi går bort och kollar lite.
Det är inte alla som har ett Stanley Cup-bucklan på kontoret heller.
Nej,
det är... Ja. Gretzky, fick vi den där gubben av... Jag har blivit av med klubban.
Ja, okej. Okay. Fan, nu Gretzky på plats alltså. Men du har lagt fram massa bilder där på ditt skrivbord.
Ja, men jag håller på att sortera här nu. Eftersom att vi är precis... Det här kontoret är precis färdigt. Så tänkte jag få börja rensa nu.
Men man får nästan känslan av att du förbereder någon slags
ja, det är
biografi här.
Nej, det är dödgräven nu. Ja. Det är dags.
Mm. Ja. Sen ser jag här, du har ett kikarsikte här. Men vad är själva, som du har ut i dina fönstret då här, vad är själva geväret?
Nej.
Den berömda kepsen. Den hade du mycket i media ett tag ju.
Alltså en, ja, det hade jag ju under byggtiden också. Så att det...
Alltså en bygghjälm i amerikansk cowboy stil då.
Där ser du när vi skriver avtal med Detroit.
Men
Kenny Holland som står där.
Jag fattar inte det avtalet.
Vi hade ju en stämning mot dem. Va? Så tyckte jag liksom var bättre att vi har lite affärer ihop än att vi håller på att stämma varandra.
Så istället för att få hosta upp massa pengar
så skulle de leverera spelare till oss, va?
Som inte platsade i Detroit, okej. Okay. Blev det många sådana affärer då? Eller
ja, det blev ju ett par år det blev, men det blev inte bra för vi men det var inte deras
fel. Ja.
Det var inte deras fel, det var faktiskt vårt eget fel. Att bara det att de lånade ut sitt varumärke, det är ju helt historiskt, det är helt enormt. Mm.
Nu går vi som katten kring helt gött.
Ska vi bara prata om den här klädroller är det va, eller? Sån där som man använder för att ta bort med det gamla MIF-loggan.
Det är som har kommit fram här nu i med vi börjar köra i lådorna, ja. Det var Ronny Nordström som hade en sån, han hade en sån firma som gjorde sån. Rogges pappa. Roger jobbar nog med det nu, men inte med det märket.
Du har inte en kartong med sådana här liggande?
Nej, tyvärr.
Men du har den ordförande klubban såg jag på skrivbordet där. Så om du bankar den så kommer Lars här som en...
Ja, så är det nu. Kan vi lägga ner de här mikrofonerna?
Ja, ut från Percy Nilssons kontorslandskap. Är det svenskans vackraste ord, eller? Men nörd och näppe hittade vi bilen igen. Kändes inte helt givet faktiskt. Och sen har vi på att tappa bort Marcus Leifby också i Hobbex-butiken. Stor rykte tvångsmässigt i en sån radiostyrd bil där som han...
Radiostyrd albil. Nej, men jag ville ha en sån Rambo-kniv. Jag fick alla den när jag var liten. Konstigt att man inte fick den. Gick och tjatade hos mamma och pappa med Hobbex-katalogen 7 år gammal. Jag vill ha den stora jävla macheten.
Ja.
Macheten. Nej, det får du inte. Jo, men det är fiskelin i också. Ja.
Jag kan känna så här nu är det på slutet på vår 2 dagars. Vi har träffat Ragnar Skånåker. Vi träffade en Jubomir Branjes som inledningsvis var på med lågt blodsocker.
stirrig blick. Och nu Percy Nilsson
hade precis skällt ut en handfull junisar på träningen och inte ätit på ett dygn.
Nej, samtidigt är det så man vill träffa honom på sätt och vis. Det är en viktig erfarenhet. Men jag kan känna lite nu att sen jag har suttit och tittat rakt in i Percy Nilssons ögon, så det ska bli lite skönt att komma hem och möta en annan typ av blick. Alltså jag längtar lite efter min sambos och min sons lite mer kärleksfulla, öppna blick sådär. Ja. Trött att titta in i en arg mans ögon.
Ja, men du hade ju lite problem även här med Percy när du med all rätt och ifrågasatt att han klev undan skatt.
Ja, det var väl inget skjutjärnsfråga direkt.
Nej, men inte göra en skytteklass direkt.
Men det var ändå så att du fick ju intervjuobjektet emot dig. Det ska man ändå ha respekt för.
Ja.
Inte alla som vill.
Hade han en sån här vad fan vill ni blick?
Ja, det hade han igenom, faktiskt genom hela intervjun.
Han är ju inte svårsnackad Percy, men han har ju det här pösiga uttrycket som så många äldre män som har tjänat massa pengar har.
Ja.
Förutom Ingvar Kamprad.
Jag tänkte på en sak också. Vi åkte hissen upp till Percy där. Stötte ju på lite olika människor. Tyckte alla så lite likadana ut. Mm. Det var mycket spända skjortor så hårt instoppade i
jeans.
Sol. Många som hade haft en lång fin semester utomlands fick man känslan också. Det var liksom solbränt och...
Ja.
Själv har man ingen solbränna kvar. Den lilla brännan man lyckades uppbåda på de två dagarna man var ledig i somras tvättade man ju bort och vaskade man av i handfatet när man kom hem igen. Livet är orättvist.
Ja,
så fick jag chock på det. Så leviterade in tre vålnader in på sitt sjukhus. Lars höll på att ramla av stolen. Han fick ta spjärn mot en pärm där för att hålla sig upprätt.
Ja.
Helvete vad pärmar han hade,
ja,
Lars. Jag satt och tittade mycket på honom, för jag hade honom i blickfånget där precis bakom Percy. Och han böjde sig. Det var nästan som han skulle behöva ha liksom ett annat... Det är oergonomiskt. Han fick böja sig ner och ta upp stora tjocka pärmar så hela tiden. Så han satt och bläddrade där. Han hade en sån liten, ni vet, sån som man trycker tummen mot, så man istället för att bara slicka på sig tummen för att fukta tummen, så tycker han så bläddrar han i pärmen. Så.
Han ser ju faktiskt ut att kunna jobba på ett kansli.
Ja.
Tyckte ändå att det var intressant att lyssna på Percy. Han berättade om den här tiden i svensk ishockey som ligger mig varmt om hjärtat och på sätt och vis också inte så varmt om hjärtat, men eftersom jag då var 8, 9, 10, 11 år och sprang runt i de ishallarna dit Malmö IF kom och någonstans fick mig att falla för sporten ishockey.
Vill du tacka honom eller?
Nej, vill inte gå riktigt så långt, men det var ändå en intressant tid och det var fint att prata med Percy om den tiden. Och han kanske var den första stora ishockeyentreprenören i svensk ishockey och förhoppningsvis också den sista. En sån tur har man väl inte. Nej, men skämt åsido, jag menar det alltså. En gång är ingen gång.
På återhörande.
Inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Oh My och Leroy Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.